Här cyklar Lisa i stiv kuling. Brr. Men Lisa har ett obekymrat leende på läpparna. Morgonpendlingen. Lite enklare när man trivs på jobbet. Bra inredning för kontor, skola och industri. Det är Happiness at Work från AJ-produkter.
Han var snickarbjörn med hela svenska folket. Men egentligen ville han vara någon helt annan. Här är Lee Kristiansson. Björn Axel Kristiansson föddes i Danderyd utanför Stockholm för snart 50 år sedan. Under 11 år av Äntligen hemma var Björn en av de populäraste profilerna.
Om man ändå ska beställa sig en balk någon gång, då kan man lika gärna ta en rejäl doning.
Men ingen visste att Björn hela livet känt sig annorlunda. Redan som barn vägrade han att ha typiska pojkkläder och provade i smyg klänningar i mammas garderob. Sin känsla av utanförskap dolde han väl under hela uppväxten och skavet inombords fortsatte. Björn gifte sig med Carolina och fick 2 döttrar. Efter 11 års äktenskap skilde de sig och när han bodde själv kom de mörka tankarna och depressionen. Det fanns inte längre någon återvändo. En svår och smärtsam resa tog sin början. För drygt ett år sedan kom Björn ut som bli och var rädd för att familj och vänner skulle försvinna. Men det blev tvärtom.
Välkommen ut på QX-skalan ikväll! Välkommen Li!
Och i en kontaktannons nyligen sökte han kärleken och mötte Petra. Jag undrar om hen känner sig både som Björn och Li. Och vad hade hänt om hen inte vågat komma ut? Välkommen hit, Li Kristiansson.
Tack Malou, tack.
Vad är den största missuppfattningen om dig? Vad skulle du svara på det?
Ja, det var en bra fråga. Missuppfattningen som är nu som cirkulerar ganska mycket, det är att jag skulle ha bytt kön. Det är en missuppfattning, för det har jag inte gjort. Jag ser det också som att bara för att jag är en transperson idag och kommit ut som det, så betyder ju inte det att jag fortfarande inte är till exempel duktig på att snickra och bygga hus och sådär. Det verkar vara som att man tänker att det kan ju inte transpersoner göra, men jag är ju precis samma person på insidan i själ och hjärta liksom, som jag har varit i alla år.
Och lika händig.
Ja, såklart. Verkligen.
Men du fyller snart 50 år. Det är bara några veckor kvar. Mm. Och det som jag har framför mig nu, i alla fall till det yttre, Li, har du bara varit i ungefär 2 år. Mm. Den här hemligheten har du nästan burit på hela ditt liv. Mm. Hur skulle du säga att det har påverkat dig?
Det har nog varit kanske lite tuffare och lite jobbigare för mig. Kanske än för någon annan. Jag resonerade visserligen redan som liten att jag förstod att det var någonting som jag behövde hålla hemligt, för det var så ovanligt. Och sen så var det ganska snabbt liksom. Jag tänkte att det var i tonåren så betraktade jag det här skavet, eller det då som idag är könsdysfori, som mitt öde. Att det var någonting som var jobbigt som jag behövde bära på. Och resonerade som att många människor råkar ju ut för saker som är jäkligt tuffa och de klarar ju av det. Så att det här får jag helt enkelt klara av på ett eller annat sätt. Jag får lösa det här framåt. För att så att säga rota runt i det här och försöka verkligen förstå att jag behövde komma ut så småningom. Den informationen hade jag ju inte ens själv. Utan det är ju nu sista liksom 4-5 åren som jag har...
För du sa att redan som liten kände du ett skav. Hur skulle du beskriva, vad var det du kände?
Nej, men jag när man är liten så är det svårt att sätta ord på saker och ting. Och också kunna känna rätt och så. Men om jag kunde ändra saker och tänkte att vad hade jag haft för kropp som hade passat bäst ihop med min personlighet och min hjärna, om man gör det så enkelt, så hade det varit en kvinnlig kropp. Det är jag säker på.
Kände du det redan som liten?
Nej, men det var ju det som var problematiken för mig. Att jag kände mig ju inte liksom... Jag ville inte bara göra saker som killarna gjorde eller känna mig som en kille, se ut som en kille på det sättet som alla förväntade sig och som var normativt. Utan jag hade ju liksom mer i kroppen. Jag förstod ju inte vad det var, varför jag hade känslor och tyckte saker som man kanske normalt sett inte gör. Men det var ju jag när jag var liten och har varit så liksom, i stort sett hela livet.
Du växte upp i en väldigt sådär stabil familj med mamma, pappa och syskon. Och jag tänker att kanske, det här är min tanke kring, att det var ännu svårare i den här väldigt liksom, ordnade tillvaron att vara annorlunda.
Ja, jag upplevde ju det väldigt starkt periodvis. Det där ändras ju lite såklart vilken ålder man är och vad man gör och så. Men jag upplevde ju det och det var ju till och med så att jag liksom romantiserade områden som inte var så trygga och liksom välordnade som vårat. För där någonstans tänkte jag att där kanske det bodde människor som var lite mer olika. Lite mer annorlunda från vad vårt område representerade och liksom mina släktingar och så. För då var ju alla ganska liksom, normativa utifrån vad ska vi ta för värderingar, alltså utifrån kärnfamiljen, liksom, kyrkans värderingar. Mamma, pappa, barn, hund, villa. Liksom. Mm. Det var ju det man strävade efter och det var det man ville vara. Men jag kände mig inte hemma i det på samma sätt som jag kanske borde ha gjort. Det berodde ju inte på villan eller på Volvon. Det berodde ju på det jag hade inom mig, men det kunde jag ju omöjligt förstå. Liksom.
För att du ganska tidigt så dras du till mammas garderob.
Ja.
Och börjar prova kläder.
Ja, alla kläder. Alla
i hemlighet ska vi säga.
Ja, precis.
Största hemlighet.
Ja, största hemlighet.
Vad var det, när du gjorde det och fick på dig de här kläderna, fick du någon känsla direkt i kroppen då?
Det är ingen känsla som jag minns tydligt, men känslan, det var ju någonting som drog mig dit hela tiden. Och det här är ju liksom från 6 års ålder kanske någonting, så det är ju fortfarande väldigt litet barn. Liksom. Mm. Men någonstans, någonting drog mig dit, samtidigt så visste jag att det var skamfyllt. Det var ju liksom, ingen gjorde ju så, det var ju inga små pojkar som gick runt i för stor kjol och så vidare. Så att det var väldigt tudelat. Någonting drog mig till garderoberna, det var spännande, det var som en liten pusselbit av mig fanns där, men jag kunde inte liksom sätta fingret på vad det var. Men jag ville gärna göra det om jag hade liksom möjlighet och jag var ensam hemma. Samtidigt som jag visste att det här måste vara hemligt.
Du har varit så otroligt, vad ska man säga, noggrann hur du ska ta de olika stegen. Du ska backa tillbaka till, för idag så ser det ut som du mår bra och du liksom har hittat det som du har letat efter. Men den här dokumentären som visades i TV4 som många blev väldigt berörda av. Det finns ju en scen som tog mig väldigt mycket, och det är att du står framför kameran och gråter och säger att du vill inte vara en transperson. Du försökte att hålla emot den här känslan.
Och det har jag gjort. Det är det jag har gjort hela livet. Och enkelt uttryckt, det som händer om jag då är en privilegierad liksom vit man med vad många skulle betrakta som drömjobb, bra inkomst, och det jag då byter det med är eventuellt då att bli en utsatt transperson. Det var ju det som jag visste. Och det är ju inget val. Man vill inte, för det första vill jag inte komma fram till det, att det verkligen var så.
Nej.
Och när jag väl hade kommit fram till att det är sannolikt så här, så var ju det ändå någonting jobbigt att ta till sig. Det är inte åt det hållet man vill göra sin livsresa. Men jag var tvungen att chansa helt enkelt. Jag kom fram till att den här känslan i mig, hos mig, den är rätt och jag måste göra den. Och sen så enkelt då som att jag tror inte att jag kommer överleva om jag inte gör det. Även om jag kanske blir utsatt och livet blir tufft, så kommer jag åtminstone leva sannolikt. Men om jag inte gör någonting och bara försöker liksom leva vidare som jag alltid har gjort, då kommer jag nog inte orka. Liksom. För någonstans så tog ju orken slut. Och det var väl det som liksom tog mig sen vidare in i tankarna och depressionen. Att jag hade tryckt ångesten och det framför mig så många år. Och till slut blir det ju ett berg av osunda tankar. Och i det så växer ju självföraktet väldigt starkt. Och det tror jag nästan är det farligaste, om man nu börjar prata självmord och sånt, att när man inte längre ser att man har något värde, man vågar inte stå upp för sig själv och göra det man vill, då tappar man ju all självkänsla och självföraktet växer, och då är det farligt. För du tappar ju också livs... Alltså, du tappar ju drömmarna, du tappar ju framåtrörelsen, du har ingenting kvar till slut. Och där hamnar jag.
Men om vi backar tillbaka, så var du också väldigt bra på att dölja det här genom att och trycka undan de här känslorna genom att göra väldigt många andra saker som var väldigt manligt, kulturellt manliga.
Mm.
Snickarbjörn, till exempel. Att du valde det. Arbetsplatser där det var män med en väldigt manlig jargong. Varför gjorde du det, tror du?
Alltså, från början tror jag inte att det är kopplat till könsdysforin, utan det var nog med att jag var talangfull och tyckte det var kul att skapa. Och det här som man tänker sig snickaryrket i så här grund och botten, att du får en hög med virke. Och har man kunskapen så kan du bygga egentligen vad du vill. Liksom. Mm. Det är någonting härligt med det. Och det var nog den känslan som greppade mig från början. Men sen insåg jag ju det här när jag startade eget och sa, jag kan jobba hur mycket jag vill. Jag kan alltid göra saker och ting bättre, snabbare, effektivare, du vet. Och det passar ju en sån hjärna väldigt bra då för mig som vill hitta annat att fokusera på än att könsdysforin ska få mer plats. För blir det liksom, har jag upplevt att jag har mycket tid och inte har så mycket att göra, då blir ju könsdysforin mer påmind. Och det kan man ju se som ett typ av missbruk, så att man överkompenserar med olika saker. Men det är ju tyvärr ganska vanligt bland transpersoner.
Och att du undan de här tankarna.
Att du sysselsätter dig så otroligt mycket så att man släpper inte in de här tankarna och känslorna på samma sätt. Och, vilket då många gånger mynnar ut i ett typ av missbruk, och det kan vara spel eller sex eller jobb, alkohol. Där är vi överrepresenterade. Mm. Och jag förstår ju exakt varför. Det är för att vi behöver foka på saker och ting för att inte könsdysforin ska ta över för mycket i ditt liv. För det mår du ju väldigt dåligt av.
Men hur var det var på de här byggarna med den jargong som du själv har beskrivit, som du också blev rätt illa berörd av, om kvinnor inte minst?
Mm. Alltså den delen har ju funkat ju rätt bra för mig ändå. Man använder ju en arbetskostym, alltså snickarbyxor och den outfiten som passar för att jobba. Så där behövde jag inte fundera på vad jag vill ha för liksom uttryck, könsuttryck. Nu sitter jag ju klädd så här för att jag har valt det.
Mm.
Jag har valt att gå in i sminket och beskriva hur jag vill att det här ska se ut, för att jag vill känna mig fin. Liksom. Men är man på en arbetsplats och på ett bygge, du vet, det är ingen som bryr sig om någonting, och det är dammigt och skitigt och det är bullrigt, och man har ett uppdrag. Vi ska bygga det här huset, eller vi ska gräva ur den här källarplanet och så här. Så att det blev ju ganska enkelt för mig ändå.
I fikarummet då, när det var en jargong som...
Ja, men den klarade jag ju inte av på det då som vi kallar storbyggen. Det här är ju då på, säg 90-talet liksom. Den var ju tuff liksom. Och jag har ju inte så mycket tålamod för folk som beter sig illa och... den här jargongen, att man trackar ner och gör narr av liksom alla som egentligen inte är som du själv är, liksom en man i 40-årsåldern. Och det var otroligt jobbigt faktiskt. Det klarade jag inte. Jag kunde inte heller sitta där och ta en konflikt varje gång det kom en sån där liksom puckad groda ur munnen på någon, för att de var alldeles för många. Mm. Vilket gjorde att jag kom fram till att jag kan inte jobba på en sån arbetsplats. Jag måste skapa mitt eget. Jag vill fortsätta med det här med byggnation. Och då tror jag att det blev naturligt att säga, jag är ju rätt duktig på det här, jag kan starta eget. Och det var ju så det blev.
Du, det är ju, man får ju följa en väldigt smärtsam process.
Mm.
Mitt i det här så gör du det som kanske förväntas också. Du träffar din exfru som du blir väldigt kär i, som är en person som passar dig väldigt bra, låter det som, när du beskriver det själv. Ni får två barn som idag är med på din resa naturligtvis.
Mm.
Och allt det här gör ju att du lever ändå ett liv. Ni är gifta i 14 år.
Mm. Ja, vi är inte gifta, men vi har relationen
en relation i 14 år. Och så småningom går inte det heller, för de här känslorna tränger sig igenom, känns det som, när man hör din berättelse. Mm. Det går inte att hålla undan det längre.
Nej, det springer liksom i fatt med och jag orkar inte hålla det tempot som jag egentligen har hållit hela livet då för att hålla könsdysforin i schack. Och när jag börjar slappna av lite så kommer den liksom och tar mig mer och mer för varje år som går. Och det som också hände att när vi väl fick barn, då var det ju extremt mycket fokus på barnen. Mm. Som det är. I början är man ju livrädd för att de ska springa och snubbla och det ska bytas blöj. Du vet, det är distraktion på ett bra sätt. Men när de började bli liksom större och vi började fundera på vad ska vi göra nu när vi har liksom större barn och sådär, då kände jag att det här funkar inte liksom. Och för varje år som gick så blev jag liksom mer och mer trött och kände mindre och mindre livsglädje liksom. Mm.
Det är som en inre röst som bara pockar på hela tiden. Och så skiljer ni er, ni kommer fram till det och skiljer er som vänner, vad jag förstår. Men du är ensam med då.
Jag väljer verkligen att vara själv, skulle jag vilja säga. Mm. Jag upplever ju inte att jag är ensam, utan jag väljer att vara själv. Vilket jag är väldigt länge faktiskt.
Mm. För det är ju så att du är gift med en person som ändå förstod dig mer än många andra.
Mm.
Hur tidigt förstod hon dig, tror du?
Hon kunde ju inte förstå då det som jag har gjort idag.
Nej.
Det kunde inte hon förstå, för det förstod inte ens jag vid den tidpunkten. Men däremot att jag var liksom...
Ni provar kläder ihop och sminka er.
Ja, precis. Och det kan ju låta som uppseendeväckande. I vissa relationer skulle det ju inte alls funka och intresset finns inte. Men vi hade en sån öppet sinne för människan och formen och uttryck och sådär.
Men när du sen väljer att dra dig undan och vara själv, då... Är det inte heller så enkelt? För då börjar det bli väldigt, väldigt påtagligt att du måste göra någonting.
Ja, och allting börjar ju med tanken att vi bestämmer oss för att skilja oss. Och känslan är ju ändå bra, för att det här är någonting, ett beslut som vi tar tillsammans, att vi ska skilja oss. Och då öppnar det öppnas ju upp nya vägar såklart. Och då kommer ju tanken till mig, så här, vad ska jag nu göra med mitt liv? Jag var väl 40, kanske 6 eller någonting då. 45, 46.
Det är inte så länge sedan.
Nej, och så börjar jag fundera på hur ska jag skapa mitt liv framåt så att jag kommer liksom tycka om det och så. Och då kommer ju de här känslorna, då får de ännu mer utrymme och jag inser att jag måste släppa in det som vi kan kalla transtankar liksom, kring att det är ju inte rätt, allting är inte rätt med mig. Jag måste lämna utrymme till att också utforska den här sidan av mig. Men hur ska jag kunna göra det parallellt med att jag ska försöka leva ett helt normalt liv som liksom snickarbjörn och ta den typen av jobb? Så här, kommer jag orka det? Kommer jag klara det? Och där kommer jag fram till att nej, jag tror inte det.
Nej.
Och därför landar jag i den här stora frågan. Så okej, men vem är jag då? Vad vill jag? Vad ska jag göra med mitt liv?
Här cyklar Lisa i styv kuling. Brr. Men Lisa har ett obekymrat leende på läpparna. Morgonpendlingen. Lite enklare när man trivs på jobbet. Bra inredning för kontor, skola och industri. Det är Happiness at Work från AJ-produkter.
Minns du när du bestämde dig för att nu måste jag göra det här som jag har gått och tänkt på så länge. När, finns det något ögonblick där du vänder det här väldigt, som låter så deprimerande?
Ja, men det var det. Det var en katastrof. Samtidigt så... Nej, men det var då. Jag, i och med att den här
en
depression,
katastrof att...
Nej, men att jag blev svagare och svagare för varje liksom, vecka eller månad som gick. Och jag var ju i den här depressionen i ett år ungefär. Mm. Och det är ju väldigt lång tid när den är allvarlig. Men då kom ju ett tillfälle liksom, som från ovan, måste jag säga, där jag på något sätt landade i acceptans. Bara så. Det här är jag. Nu kan jag inte vända och vrida på den här frågan längre. Jag kan inte liksom försöka skydda mig från det som nog verkar vara verkligheten. Jag är en liksom en transperson. Och det var vändningen. Acceptansen i det och samtidigt acceptansen i att då måste jag också våga liksom stå upp för det. Och alltså inte bara att jag själv kommer på det, att jag går runt och kommer på att jag är en transperson. Men jag måste också våga säga det till dig och dig och till alla så småningom. För annars kommer jag inte kunna leva som en transperson.
Det var två
nivåer. Dels var det min egen acceptans och sen acceptansen att jag måste också stå upp för det här gentemot alla andra.
Mm.
Och det var vändningen. Och det tog mig ju väldigt snabbt ur depressionen. Och plötsligt så var det så här. Men gud, jag blev ju livrädd för tanken. För jag visste ju inte hur det skulle gå till eller om jag hade tänkt rätt. Eller, du vet, det var så många frågetecken. Men ändå så började liksom depressionen rinna av mig. Mm. Och jag började känna liksom, jag började se naturen och jag började registrera vad det var för väder. Och, du vet, det var en massa sådana saker som man oftast inte, man ser inte när man är i en depression. Och så kom liksom, känslorna blev mer och mer positiva. Och jag började tänka framåt för första gången.
Det du hade varit så rädd för under alla de här åren, att bli avslöjad. Vad hände då när du sa de här sakerna? Hände det som du var rädd för eller var det en acceptans även från omgivningen?
Nej, det hände ju ingenting av det som jag hade varit så rädd för. Men det som jag behövde, alltså jag minns så väl hur ofta jag tänkte på det under den här depressionstiden så här att tänk om jag ändå är en transperson. Men jag vågar liksom inte ta det vidare. Eller liksom, ja, men du vet, så där, jag fastnade i det här problemet. Men ändå hade jag någon så här vision och längtan, en dröm efter att så här, våga ställa sig upp i en grupp människor. Och säga så här, hej, hej, jag heter Björn, nu heter jag Li och jag är en transperson. Alltså det är dit man vill komma. Och kommer man dit, då har du ju en framtid.
Mm.
Och det är så viktigt. Alltså,
det fick ta den tid det tog, låter
det tog, ja, det fick ta den tid det tog. Det tog mycket längre tid än vad jag hade hoppats eller var beredd på. Jag visste ju inte vad jag skulle komma fram till. Men när jag väl kom fram till det dels så tror jag att det räddade mitt liv. Liksom, även om det inte hade varit ögonblicklig död så hade det varit ett liv som hade varit väldigt destruktivt och väldigt svårt att leva. Om jag hade försökt leva det som det var innan, med den vetskapen jag hade om mig själv. Det hade inte gått. Liksom. Jag hade gjort mitt bästa såklart, för barnens skull och så. Men å andra sidan, om jag är en väldigt trasig pappa, då kommer jag sannolikt inte kunna vara en bra pappa heller. Så jag kände ju ett enormt ansvar inför barnen att komma fram till vad det är jag måste göra för att faktiskt må bra.
I din bok så skriver du, så finns brevet tryckt som du skriver. Ja. Till de personer som du var orolig för, vad de skulle tycka, de allra närmaste.
Ja, det var de vuxna i min närmsta familj. Liksom.
Ja. Mamma, pappa. Pappa fick du vänta med lite, så jag skrev.
Ja, några dagar blev det. Ja. Mm.
Och syster och bror.
Mm.
Och din bror är den som är först att av sig.
Mm.
Och var positiv.
Ja.
Och sen är det din syster.
Mm.
Och där blev det så att hon saknade Björn.
Ja, och det, exakt. Och vad gäller min lillebror då, Per, så jag hade faktiskt ingen aning om hur han stod i de här typerna av frågor. Jag visste verkligen inte. Och jag kunde ju liksom inte ringa och fråga innan. Så här, hej, hej, vad tycker du om... Så det var ju en väldigt lättnad. Syrran hade jag en känsla för att hon skulle ta det ganska lätt. Vilket hon liksom... Vilket hon gjorde. Men sen kom ju sorgen ett halvår senare när hon kände så här, men jösses, jag kommer förlora min storebror. Liksom.
Mm.
Men tack och lov så gick det över.
Och sen var det mamma. och det, hon kämpade med det här.
Ja, alltså...
Kan du förstå det?
Absolut. Oh ja, och det var ju också därför jag gjorde som jag gjorde med att skicka ett mejl. Man kan ju tänka så här, nej, men det bästa är att åka hem till dina föräldrar. Ta det liksom öga mot öga och förklara. Men det kan ju också skapa en chock. Risken är att hon kanske säger någonting som hon kommer ångra jättemycket sen och så. För att man vet inte liksom vilket ben man ska stå på. Så det var därför jag skickade mejlet. Alla får sin tid att fundera innan vi pratas vid. Men mamma var ju helt...
I chock.
Hon var i chock. Hon var i en annan värld första dygnet. Liksom. Och det var ju så märkligt alltihop. Jag kan förstå henne, så det är inte det. Men det
hon behövde, du hade haft 50 år på det nästan.
Ja.
Hon behövde lite tid.
Ja, exakt.
Mm.
Och då kanske det hade varit bra om jag hade liksom gett små hintar ifrån mig under mitt liv tidigare. Det hade gjort det lättare för henne om hon hade misstänkt någonting. Det hade hon ju inte, så det kom ju verkligen som en blixt från klar himmel där. Och jag kan förstå, jag förstår henne. Likväl som att när jag kom ut med den första artikeln kom ut med QX, då har jag hört att jag har hört folk som har läst det, men de tror inte på det. Mm-hmm. Bara, nej, det är inte snickar, det här är något, du vet.
Men du, sen är det barnen som du väldigt mycket funderar på, hur ska ni göra? Då väljer ni, du och barnens mamma Caroline, att åka till ett hotell och verkligen noggrant berätta för dem. Hur reagerade de?
De reagerade med chock och sorg, vilket var väntat. Men jag hade ju haft också fruktansvärt mycket ångest så länge kring just det och det som skulle komma sen. Mm. För att risken att jag hade utsatt dem för saker och ting, att de hade börjat bli mobbade i skolan, att de hade tagit avstånd från mig för att de inte alls tyckte att det var okej på något sätt. Och så vidare.
Vi säger hur gamla de var då?
Då var de, kan de ha varit 9 och 13, tror jag.
Känslig ålder.
Ja, men såklart. Mm. Och jag tänker att barn är många år i känslig ålder, men de var en känslig ålder. Och om man är en förälder som älskar sina barn över allt annat, då är det sista du vill göra är att skada dem. Mm. På något sätt var det ändå det jag var tvungen att eventuellt göra. Mm. Dels den här första berättelsen, vilket skapade chock och sorg hos dem. Bara det är ju ingen härlig känsla, det är inget man ser fram emot. Liksom. Jag vet hur svårt det var när vi skulle berätta om skilsmässan några år tidigare. Det var ju också jättejobbigt, men det här var ju, toppade ju listan på jobbiga saker som jag behövt göra i livet. Och så fick det då ta tid. Och vi grät och vi skrattade och grät och skrattade liksom, i några dagar. Och sen lämnade vi det här hotellet och den upplevelsen bakom oss. Mm. För att ta nästa steg liksom, tillsammans.
Och sen har ju du valt att göra väldigt mycket av det här inför kameror. Mm. Och då blev det först den här dokumentären som gick här i TV4. Då blev det ännu mer uppmärksamhet också för dem, tänker jag.
För barnen? Mm. Mm.
Har det gått bra hela vägen?
Det har gått bra hela vägen. Det har gått jättebra hela vägen. Och det kanske upplevs som oansvarigt och en stor chansning att göra det på det sättet som jag gjorde. Men jag vägde ju alla alternativ och kom fram till att det här tror jag mest på. Det här tror jag på. Vi gör det tydligt. Barnen åker ju med. Det här är någonting. De har ju inte valt det här. Nej. Precis som barn väljer inte skilsmässor och så här. Utan det är någonting man liksom tvingar dem till. Men jag kände ändå att det här är bästa sättet för oss på sikt. Mm. För de kommer aldrig liksom, de kommer alltid på något sätt bli förknippade med att deras pappa är en transperson och så. Men ju mer information och ju tydligare då som jag kunde göra det här, ju bättre kände jag att det skulle bli även för dem över tid. Mm. Så, och det fanns ju ingen att fråga. Det finns ju ingen psykolog i världen eller någon annan liksom supersmart människa som kan tala om så här hur det kommer gå. Det går inte. Utan det är jag som ska stå för det här. Så jag bestämde mig för den vägen. Göra det väldigt medialt. Och att så här, jag gör mitt bästa på alla plan. För om det här på något sätt, Gud förbjuder, går åt helvete, så har jag åtminstone gjort det jag kan. Och det kommer vara något lättare kanske att försöka förlåta mig och alltså mig själv i det här.
Det är många begrepp som du använder dig av som alla inte kanske vet vad det är. Transperson. Man brukar prata om det tredje könet som ju är ett kön som existerar mer formellt i andra länder men inte på det sättet i Sverige. Är det en beskrivning av dig, skulle du säga?
Det skulle vara en perfekt beskrivning av mig.
Och vad betyder det då att vara det tredje könet?
Ja, men det tredje könet är ju ett juridiskt kön. Och varför det passar mig är för att jag ser mig som icke-binär. Binär är ju antingen kvinna eller man. Mm. Det är ju det vi har. Och utifrån biologin så... Ja,
och du
så är
varken eller både och.
Nej, men jag har ju gjort sådana stora förändringar också på mig. Jag har ett kvinnligt könshormon i kroppen istället för testosteron. Jag har gjort kirurgiska ingrepp. Jag har implantat i brösten. Ja, men du vet, sådana saker. Vilket då inte är normativt för en man. Men det är heller inte normativt för en kvinna och alltså se ut som jag gör och ha den liksom biologiska bakgrunden och så. Det är ju inte heller en kvinna.
För ner till är du som en man.
Vad sa du?
För ner till sa du själv är du som en man.
Ja.
Och är attraherad av kvinnor.
Ja. Mm. Och sen har jag har ju massa liksom manliga drag i mig och jag känner inte att jag har ett behov av att försöka tvätta bort dem eller dölja dem allt för mycket, utan de får vara där, och så har adderat också kvinnliga delar till det. Mm. Det blir ju en bredare personlighet, en bredare spektrum också på intressen och så. Och det för mig är ganska mycket vad en sorts icke-binär person kan vara, och det är jag. Och då skulle man ju då, med det här tredje könet, hade jag fått ett X i mitt pass och i mina dokument, så hade man kunnat då förstå att det är någonting som inte är binärt i det här. Så kvinna man, det är någonting som skiljer sig. Och det hade också varit enkelt för mig att förklara för någon snabbt. Så att det hade varit det hade varit enkelt.
Du har beskrivit din mentala process, men har du mått i kroppen?
Ja, men det har varit jobbigt. Dels de kirurgiska ingreppen har ju varit tuffa inemellan, men sen också det här när du byter ut ett hormon i kroppen. Så jag har haft mycket huvudvärk, muskelvärk, extrem trötthet emellanåt. Sådana där saker som jag har fått gå med ganska långa perioder för att den här processen ska liksom hoppa igång. Och sen då med tid så också börjar ju ändra saker på kroppen. Så här, fettfördelningen börjar ändra sig lite och man ändrar sig lite ansiktsform och så också på grund av att fettet i receptorer som finns som styr vad fettcellerna, vilka som jobbar och inte. Och det är könshormonet som styr det.
När du tittar på dig själv i spegeln, vad känner du?
Nej, men jag känner att jag har kommit väldigt långt. Jag är väldigt nöjd. Jag behöver liksom ut i löparspåret lite och du vet, komma igång på riktigt med den träningen som jag älskar. Men det har jag inte gjort ännu. Jag har pratat om det flera gånger, så folk måste tycka att jag är långsam. Men det är det jag behöver. Det är det jag önskar liksom, av min kropp just nu. Mer träning.
Du har varit väldigt upptagen. Det är 2 år sedan du kom ut och av allt du ska genomföra för att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Men det har varit en sak kvar som har varit svår, och det är ju, eller svår säger jag, men som har varit kvar, och det är ju att träffa någon. Mm. I den här nya personen som du är, det tredje könet. Och då gick du också tillväga på ett väldigt speciellt sätt. Berätta.
Jag har ju inte haft behov av att träffa någon under de här åren när jag har varit som kämpigast. Utan det skulle ha varit för mycket liksom, också ta hänsyn till någon mer än till barnen i den här processen. Men nu så säga, när jag mår så pass bra så, då har ju den känslan infunnit sig igen. Jag har varit lite orolig för det, för som du säger, förutom att dels länge sedan, men sen har jag också liksom förändrat min kropp och jag har inte varit liksom naken tillsammans med någon sen alla de här förändringarna har gjorts och så vidare. Så det är ju också en ny grej för mig. Och det jag heller inte har kunnat göra i min liksom ensamhet eller när jag har varit själv, det är ju att testa hur det är att vara tvåsamheten igen. Det spelar ingen roll hur många gånger du går till din psykolog. Du kommer ju aldrig få svar på det, utan du måste ju bara göra det. Mm. Ja, och det här knasiga då landade ju i att jag valde att lägga ut en kontaktannons på mitt eget Instagram, och jag har någon så här typ 95 000 följare, så att jag tänkte att chansen att någon vill gå på en dejt med mig borde ju finnas där, men jag visste inte. Jag vet inte hur, en sak är ju att få så här styrkeemojisar och hjärtan av människor som man inte känner, så här, kämpa på, du är fantastisk och underbar. Det är ju en sak, men vem skulle kunna tänka sig att gå på en dejt med mig? Det hade jag ingen aning om. Men jag gjorde det. Jag la ut den där kontaktannonsen på mitt Instagram och bet mig i läppen och höll andan och hoppades på det bästa.
Mm. Och det blev många som svarade.
Ja.
205, vad sa du?
Ja, något sånt. Runt 250 stycken. Och så landade det då i en person som sa att den här tjejen skulle jag vilja träffa först.
Och den som du träffade först, då klickade det.
Ja.
Petra.
Ja.
Hon är här, så vi ska se. Det är första gången hon visar upp sig så här offentligt. Det är ju, har ju du gjort, men inte hon. Välkommen hit, Petra.
Tack så mycket.
Du
Jaha, nu har Jonas fastnat i en bilkö igen. Aj, aj, aj. Men Jonas bara flinar åt eländet. Morgontrafiken. Lite enklare när man trivs på jobbet. Bra inredning för industri, skola och kontor. Det är Happiness at Work från AJ-produkter.
Välkommen hit, Petra Lindvall.
Tack så mycket.
Ni ser ut som ni är... Vad tar du på dig? Jag tar svart. Ni är väldigt lika på många sätt. Var det så när ni såg varandra första gången, Petra, att du kände igen dig själv?
Jag tror inte ens att det var första gången vi såg. Så den första gången vi pratade så tror jag att jag liksom märkte att vi hade ju ganska snabbt en connection. Mm. Och sen så tror jag att vi... Ja, men lite har vi ju samma estetik, liksom delvis. Inte alltid, men... Det är väl någon kommentar vi har fått ett antal gånger.
Du, man blir ju nyfiken då på dig, vem du är och sådär. Men också varför du var en av dem som svarade på annonsen och sen valde att träffa Li också. Vad var det du... För du visste ju en del om Li, vad jag förstår.
Ja, lite. Det är väl klart. Liksom. Jag har ju följt Li på Instagram utan att vara liksom, på något sätt super... intensiv i det följandet. Så att jag menar, när kontaktannonsen dök upp där så... Ja, men jag har ju liksom också velat liksom anamma glädjen och spontaniteten i livet. Så det var väl det jag gjorde. Jag var ju tvungen att svara. Det var den första spontana känslan. Jag var tvungen. Mm. Så jag var ju nog ganska snabb.
Men när du och jag pratades vid så sa du att du hade blivit både fascinerad och attraherad när du såg dokumentären. Mm.
Ja, men absolut. Mm. Det fanns ju någonting där som gjorde mig liksom intresserad. Det var någonting som väckte min nyfikenhet. Och det är väl klart liksom att man måste ju ha någon form av attraktion till en person.
Om man nu ska ta reda på lite grann vem du är, så är du veterinär.
Ja.
Du har en gång i tiden varit modell i Italien, Milano.
Ja, det.
Men veterinär har du jobbat som och har barn.
Ja.
Mm. Mm. Och är skild. Och du, det här livet, hade du kunnat tänka dig liksom att träffa någon som Li? Hade du fantiserat om det?
Nej, men det kan man väl inte göra. Nej. Det går ju inte.
Men ändå så bara svarar du.
Ja, men det är väl lite så jag är också. Mm. Och det är kanske därför vi passar ihop med, tänker jag. Mm.
Ja, men jag upplever ju dig som en modig, nyfiken människa. Mm. Och så är det klart att så här, många gånger om man har varit i en relation och kliver ur den så kommer man också på att man måste bejaka livet kanske lite mer. Det är ju i alla fall så i början för de flesta, det blir ju helt sjövilda. Men du valde ju att svara på den här märkliga annonsen. Det var ju en av de grejerna du gjorde liksom.
Ja.
Så vad kände du när du träffade Li i verkligheten?
Ja, men som en tonåring, fjärilar i magen, helt galet.
Gjorde du det?
Ja. Nej, men alltså det.
Li, du får utveckla vad du kände när du
träffade Li. Jo, men alltså det var ju också såklart att det blir ju mer stress. Det kan ju vara stress hela mötet och hela den här grejen att träffa liksom för första gången den man har pratat mycket på telefon med och som man önskar så här, hoppas det kommer kännas så här bra liksom vidare. Jag blev i alla fall väldigt glad och förvånad på något sätt ändå att du tackade ja. Okej, det blir spännande.
Vad tänkte du när du såg Petra?
Nej, men jag blev glad över att hon var lång och väldigt fin. Vi hade pratat väldigt mycket telefon innan så att vi hade börjat lära känna varann. Så nästa steg är ju då rent fysiskt att liksom få se varann och känna lite på varann.
Jag ska säga att det är inte så länge som ni har känt varann.
Nej.
Så hur mycket har ni kunnat träffas?
Ja, men vi har ju varit så intensiva. Vi har ju varit väldigt öppna mot varandra och liksom våga bjuda in varandra. Liksom och visa alla sidor hos varandra, tror jag. Jag menar, sen hinner man inte, men det är ju verkligen så. Vi har ju pratat på ett djupt och intensivt sätt som jag inte har liksom lyckats med i kanske något annat förhållande, vilket gör att vi lär känna varandra på snabbare, djupare, intensivt liksom. Mm.
Och vi har umgåtts ändå mycket då sen vi träffades, det har vi gjort.
Och då är det igen det där som du har gått igenom, vad säger omgivningen och betyder det något? Din mamma har du hunnit, ni har träffats, mamma, din mamma.
Ja. Nej, men och det, de flesta i min omgivning, alltså, eller ja, egentligen alla i stort sett i min omgivning har ju tagit det här bra, och det var ju liksom förväntan hos mig eftersom man vet hur ens vänner är och så, mm, hur de skulle kunna hantera att jag träffar en person som Li. Den jag var osäker på var min mamma, men det gick ju fantastiskt bra. Hon tog emot hela den här biten med öppna armar och är bara så glad för oss att vi har träffats och ja, tycker att vi är fina ihop. Det tycker jag med.
Hur ser ni då på framtiden? För att det har ju varit väldigt mycket, nästan, det är mina ord igen, eufori kring att du fattar ett beslut, att du är så nöjd med det, som hur omgivningen, din nära omgivning har reagerat. Och så har du till och med träffat då Petra. Och så kommer en vardag. Och alla kanske inte är positiva, vet man ju inte.
Runt omkring oss?
Ja.
Nej, men så kan det ju vara. Känslan är att det är så. Man får ju vara liksom försiktig och göra det ändå långsamt, men ändå liksom små steg framåt hela tiden, speciellt med barn som är inblandade. Men samtidigt så här, nu med min resa, jag har gjort det så här, jag bryr mig ju uppenbarligen inte så jättemycket om vad andra tycker och tänker om mig. Jag har kommit fram till att jag måste liksom göra min sak.
Och
så länge
det
inte går ut över någon annan så har jag inget dåligt samvete för att jag väljer min väg i livet. Och det upplever jag att Petra är ju också på ett sånt ställe i livet. Mm. Så man kan sålla bort massa brus och massa liksom onödiga lager. Och jag fyller ju 50 snart och du har ju några år kvar, men ändå så är vi ju vuxna människor nu, och jag tänker att all den här livserfarenheten och allt man har i ryggsäcken, om det känns väldigt bra så måste man våga lita på det. Och sen så har ju våran relation, vi har ändå hunnit med och vara mycket med varann och göra mycket. Den är lite stresstestad, om man säger så, redan nu. Sen kan ju inte, jag har sagt det till barnen också, jag kan inte veta om Petra och jag om 1, 2 eller 3 år är ett par. Det är omöjligt att veta. Bara för att jag är vuxen så kan inte jag svara på det. Så är det ju. Så
har de ställt faktiskt sådana frågor?
Nej, utan jag har väl varit föregått dem lite då. För att barn kan ju ofta tro att bara vuxna vet. Men nu börjar de bli så stora så de har ju fattat att vuxna, de har ingen aning. De snackar bara väldigt mycket och lovar saker till höger och vänster som de absolut inte kan hålla. Och det finns ju ingen relation där någon kan säga så här: vi garanterar att om så här många år är vi fortfarande ett par. Jag tror inte att det funkar så.
Jag tror du sa samma sak till mig där ute, att nu har jag kommit till en ålder där jag inte bryr mig så mycket vad folk tycker och tänker. Ja.
Och det är så himla skönt. Ja, livet blir ju mycket roligare då, tänker jag. Ja.
Är det någonting sådär som du känner att du vill tillägga? Jag har en fråga först när du tänker. Jag har undrat hela tiden, för att det har ju varit, som du säger, mörkt och smärtsamt och så har det gått mot det ljusare. Men vad har varit det absolut svåraste under den här processen?
Nej, men tiden innan jag fann acceptansen. Mm. Att inte veta vad jag skulle göra för att kunna liksom fungera normalt. Alltså att fastna i en depression är otroligt allvarligt. Och
som ju många gör.
Som många gör. Och så försöker man, det jag har gjort, alltså just att komma ut som transsexuell, det är ju, eller transperson, det är ju unikt. Så det är inte så många i befolkningen som behöver göra det. Men det jag vågade ändå, det var ju att försöka rota runt och ta reda på vad behöver jag ändra för att mitt liv ska bli liksom bra, ljust och härligt framåt. Mm. Och till slut var jag var inte rädd att förändra för att nå dit. Och det är det jag tycker, det är väl som en sista grej, att jag har gjort det. Jag är faktiskt ett bra exempel på att när jag väl vågade förändra saker och ting så blev det till så mycket bättre. Men det hade aldrig hänt om jag inte hade vågat.
Mm. Kanske är bra sista ord här. Mm. Jag önskar er verkligen lycka till. Och hoppas att, vad jag hoppas väl som era barn, ni kommer väl vara ihop nu?
Ja. I vardagen.
Och i vardagen.
Ja.
Utanför kameran också.
Ja.
Tack ska ni ha för att ni kom hit båda
två. Tusen tack, Malou.
Tack för att vi kom.
Thank you.
Nu har Jonas fastnat i en bilkö igen. Aj, aj, aj. Men Jonas bara flinar åt eländet. Morgontrafiken. Lite enklare när man trivs på jobbet. Bra inredning för industri, skola och kontor. Det är Happiness at Work från AJ-produkter.